Du lyssnar på Dockmakarens dotter av Mats Ahlstedt. Uppläst av mig, Fredrik Granberg. Prolog. Han ville bort från helvetet, inte vara en del av ett krig som var omöjligt att vinna. Hem kommer du, om inte annat i en kista. Tanken gjorde honom inte ens rädd. Han koncentrerade sig på att upptäcka rörelser utanför de brinnande husen. Var sak har sin tid, tänkte han. Släppte vapnet med granatexplosionen ringande i öronen. Tryckte händerna mot magen och såg blodet välla fram mellan fingrarna. Kroppen ryckte spastiskt innan medvetslösheten befriade honom från smärtorna. Efter 3 månader och 4 operationer på ett specialistsjukhus i Bangkok, där man plockat ut en kula ur armen och en mängd granatsplitter ur bukväggen, återvände sergeanten i marinkåren med det svenskklingande namnet John Anderson till Vietnam. Plikten kallade. Men det var inte den svåra skadan som fick hans liv att ta en ny och oväntad vändning. Drygt 2 veckor hade förflutit. De befann sig i Song Mi. Orden var given. Search and destroy. Många byar hade infiltrerats av Vietcong och uppgiften var sök upp och förstör. Det var den 16 mars 1968. I gryningen låg de och spanade mot målet, den lilla byn My Lai. 12 timmar senare var byn utplånad och John Anderson på flykt. Men han var inte ensam. Att det var hans sista uppdrag i den amerikanska marinkårens uniform anade han inte, när han på given order reste sig ur gömstället och gick in i byn. De sköt på allt som rörde sig. Män, kvinnor, barn, gamla, till och med husdjuren. De vräkte ner granater i tunnlarna som gerillasoldaterna grävt under husen. De plöjde sig fram mellan kroppar som låg travade på varandra. Han hade stängt av hjärnan. Att känna eller tänka fungerade inte i krig. Det var ett uppdrag han utförde. Allt liv måste utplånas. Därefter skulle husen sättas i brand. Rena slumpen fick honom att söka igenom en av hyddorna i byns utkant. Han hörde snyftningar från hyddans ena hörn och tvingade undan impulsen att skjuta. Blicken han mötte skulle förändra hans liv. Hon kunde inte vara mer än 17 eller 18 år, men hennes ögon vittnade om så mycket sorg och smärta att han blev tvungen att titta bort. Det var en åldrande människas ögon i en ung flickas ansikte. Den korta ögonkontakten räckte för att han skulle vakna till insikt om att uppdraget inte bara innebar att slåss mot fiendens soldater, utan även mörda fattiga, obeväpnade, försvarslösa sydvietnameser, därför att de kanske stödde Vietcong. Hade han sett någon mer än sina egna soldatkollegor med vapen i hand under tiden massakern pågick? Nej. Bara gamla män, kvinnor och barn som inte hunnit sätta sig i säkerhet när de amerikanska helikoptrarna landade och elitsoldaterna i den amerikanska marinkåren omringade byn. Den skam han nu kände gick inte att sätta ord på. Antingen var han tvungen att skjuta den unga kvinnan, sätta eld på den enkla hyddan av bamburör med tak av flätat gräs och gå därifrån. Eller försöka rädda hennes liv. Men det skulle betyda att han inte bara svek sitt uppdrag, utan även sitt land. Han hörde steg närma sig, satte sig på huk och räckte fram handen. Finns det någon väg ut? Viskade han. Hon pekade med ett darrande finger. Han knuffade henne framför sig mot hyddans baksida, tog en handgranat ur bältet, drog ut säkringen, räknade till 3 och slängde in den genom öppningen. Han grep tag om hennes arm och de började springa över isfälten. Han såg sig om över axeln och konstaterade att granaten gjort sitt jobb. Hyddan var utplånad. Någon skrek bakom dem. Han väntade på den brännande smärtan från kulkärvarna. Den kom aldrig. I 3 veckor vandrade de genom djungeln. På dagarna grävde de ner sig i marken och gömde sig under löv och trädgrenar. Krevaderna från B-52-ornas bomber fick marken att skaka. På nätterna smög de fram, med risk att bli upptäckt.